Jag ska idag tala om Psaltaren, Bibelns sångbok. Och det är ju en spännande bok. Den är ju en bok som är skriven för väldigt länge sedan. Den äldsta psalmen, psalm 90, är ju skriven av Mose. Och då pratar vi om drygt 3000 och kanske närmare 3500 år gammal sång. Och det är en sångbok som också innehåller profetiska ord om Jesus Kristus. En bok som har hjälpt människor i lidande och sorg. Sånger som lovar Gud. Ibland är psalmerna lätta att ta till sig. Ibland så studsar vi för orden som står där. Kan man uttrycka sig på så? Det sättet. Ska man inte hålla inne lite med sina känslor när man talar med Gud? Kan man tänka. Vi ska idag se på tre psalmer. Någon som är väldigt välkänd och några som kanske inte är så kända. Först någonting om ordet psalm som kommer från grekiskan. Och det finns också ett motsvarande ord på hebreiskan som just Psaltaren är skriven på från början. Och ursprungligen betydde psalm att spela på ett instrument. Sen kom det att betyda det ljud som instrumentet ger ifrån sig. Slutligen så kom det att handla om både sången och musiken tillsammans. Och man kan nog säga att ordet psalm har hamnat i en övergripande betydelse att det är lika med lovsång till Gud. Men det kan man se på ett ords utveckling. Sångerna från Psaltaren sjöngs av det judiska folket i gudstjänsterna man hade i synagogan, i templet, när man var på väg till templet eller ifrån templet på de stora högtiderna i Jerusalem. Och även i hemmen sjöng man ur den här boken, framförallt och kanske vid påskmåltiden och vid andra måltider. Och det här fortsatte också när de kristna församlingarna bildas. Paulus skriver de här orden i Kolosserbrevet 3:16. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom med all sin vishet. Lär och vägleva varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Så sång och musik har under mycket lång tid varit en del av gudstjänstlivet. Ja, att läsa bibeltexter är viktigt. Att lägga ut texten är viktigt. Att förklara den med gudstjänsterna. Och att med sin röst och med sina instrument lova Gud, det är viktigt. För i sången och musiken dras vi med, både till ande, själ och kropp. Allt blir engagerat. Jag läste för ett tag sedan att den musik som vi lär oss tycka om, den är ofta förbunden med starka upplevelser och händelser. Framförallt när vi är unga. Det bildas som motorvägar i huvudet. Hjärncellerna ställer upp sig och vi känner att det här tycker jag om. Och vi återvänder gärna till den musiken. Den fyller oss med ett välbehag. Vi kan tycka om annan musik också. Till och med förstå att andra kan vara glada i den där musiken. Men själva vill vi liksom inte lyssna på den så mycket i alla fall. Och det är just därför att det här har formats när vi var unga. Vi bär med oss den musiken. Man talar ju även om musikmaskar, det vill säga musikslingor som ibland fastnar i huvudet. Ibland är de svåra att få ut dessutom. Och ibland kan det ju vara bra. Men kanske inte alltid. För mig är det så här, nu ska jag avslöja en liten hemlighet, att när jag är ensam, kanske hemma eller här i kyrkan, då plötsligt kan det dyka upp gamla segertonsånger som inte jag har sjungit på jättelänge. Det är ju liksom en del av min, jag är ju född i den här uppväxt i en kyrka. Så helt plötsligt dyker upp en gammal strof. Den bara finns där och så börjar jag sjunga den. Jag tror att det är en god strävan att ha ett öppet sinne för olika slags musik och sång i kyrkans värld. Musikens form förändras med generationer och så har det alltid varit. Men ser vi på texten så finns där samma grundton. För det är en vilja att lovsjunga Gud. Nu ska vi se på en psalm här, psalm 69 i Psaltaren. Och vi ska läsa några av de första verserna i den psalmen. För körledaren av David. Rädda mig Gud, vattnet når mig till halsen. Jag har sjunkit ner i bottenlös dy och har inget fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och strömmen vill dra ner mig. Jag har ropat mig trött, min strupe är hes. Mina ögon värker. Jag har väntat länge på min Gud. Fler än håren på mitt huvud är det som hatar mig utan grund. Många är det som vill förgöra mig, som är mina fiender utan skäl. Jag tvingas lämna tillbaka det som jag aldrig har stulit. Du känner min dårskap, Gud. Min skuld är inte dold för dig. Låt mig inte dra skam över dem som hoppas på dig, Herren Sebaot. Låt mig inte dra vanära över dem som söker sig till dig, du Israels Gud. Det är för din skull man hånar mig och mitt ansikte rodnar av skam. Jag har blivit utstött bland mina bröder, en främling för mina moders barn. Lidelsen för ditt hus har förtärt mig. Jag smädas av dem som smädar mig. Det här känns inte som en lovsång direkt, va? Nej. Det är ingen lovsång för Guds stora verk. Utan det är en lång klagan över att livet har blivit som det har blivit. Jag kan inte minnas att jag har hört eller sjungit med en någon sån liknande sång i en gudstjänst. Psalmförfattaren beskriver hur han ropar på Gud. Han har ropat sig trött i bön. Ögonen värker säkerligen av sömnbrist i längtan efter ett ingripande av Gud. Han är på djupt vatten, säger han. Och hans upplevelse är att han håller på att drunkna i sina egna livsbekymmer. Falskt anklagad. Har behövt lämna tillbaka det man aldrig har stulit. Livet har gått fel och snett. Han vädjar till Gud och säger, det är ju för din skull man hånar mig. Med andra ord, Gud, du måste ju ställa upp för mig. Det är egentligen det är du. Och så fortsätter psalmen. Han klagar över att det skvallrar på honom. Det är ingen som vill trösta honom och ingen som vill ställa upp på hans sida. Och här slutligen blir han arg. Om vi skulle läsa vidare här psalmen så ser vi att han blir arg och säger och ber att Gud ska ösa sin vrede över fienden. Han till och med säger till Gud att stryk dem ur de levandes bok. Han önskar med andra ord livet ur dem. Men när allt detta är sagt så kommer en avslutning av psalmen. Det kan vara så att man sjöng den här psalmen i gudstjänsten. I synagogan, i templet. Och så kom man till slutet, när allt var sagt utav klagan. Så säger någon så här, nu är bönen hörd. Och därmed byts tonen i psalmen till en lovsång till Gud från vers 31. Och där står det så här. Jag vill prisa Guds namn med sång och tacka och lova honom. Det behagade Herre mer än tjurar och offerdjur med horn och klövar. Det betryckta ska se det och glädjas. Ni som söker efter Gud ska få nytt mod. Ty Herren lyssnar till det fattiga och föraktar inte det fångna. Får man sjunga och be på det här sättet? Ja, det är långt ifrån det enda exemplet på i Bibeln hur människor har kommit till Gud med hur de känner och hur de verkligen har det. Och faktum är att det är bättre att uttrycka till Gud sina känslor, klä dem med ord, än att hålla inne dem. För Gud vet ju redan om dem. Han har redan läst oss som en uppslagen bok. Så inför honom kan vi ändå inte dölja något. Det fungerar ju inte med masker inför Gud. Han ser oss. Därför blir det en del av läkedomsprocessen att få uttrycka sig inför honom att så här är det, Gud. Och jag tänkte när jag läste den här sången och läste om den att är det inte något av en medförståelse och medkänsla för den som är i en svår situation? Att den personens livsöde är i en gemensam sång. En gemensam klagan inför Gud. Här är många som är med i min livssituation. Och sen var det ju faktiskt så att den här klagosalmen, den avslutas med en lovsång till en Gud som hjälper. Faktum är att psalm 69 är en av de psalmer som är flitigast citerats i Nya testamentet. Till exempel i vers 22 står det: i min törst fick jag ättika att dricka. Det är en strof som citeras i Matteus 27 där det står att Jesus erbjuds vin blandat med galla att dricka på korset. Där står det så här att det gav honom vin att dricka blandat med galla och han smakade på det men ville inte dricka. Och Matteus använde ordet galla istället för ättika därför att han gick ifrån en grekisk översättning av gamla testamentet som heter Septuaginta och där används ordet ättika. Men det är ett citat från psalm 69. Så den här psalmen var alltså ganska välkänd, välläst. Och flera av Nya testamentets författare citerar ifrån den. En av de mest flitiga citerade. Alltså. Jag har aldrig hört någon sagt att, och jag har inte känt det så heller, att psalm 69 är en favoritsalm. Men jag vill uppmuntra även till att läsa klagosalmer. För de ger ord för att kunna uttrycka det vi ibland känner det och mår i olika livssituationer. Vi får ord för de känslor vi har och vi får verbalisera dem. Och det visar också att klagan kan gå över i lovsång. Att även om det känns bottenlöst så griper Gud in och det förbyts i lovsång. Det är en erfarenhet människor har haft i långa tider. Ja, det är långt mycket bättre att vända sig till Gud med sin klagan än att vända honom ryggen. En helt annan psalm är psalm 104. Det är en psalm som uttrycker en stark känsla för naturen. Kanske inte naturlyrik i första hand, utan en lovsång till Gud. Och vi ska läsa några verser från den psalmen. Från vers 19. Du gjorde månen som visar årets tider och solen som vet när den ska gå ner. Du sände mörker och det blir natt. Det myllrar av alla djur i skogen. De unga lejonen ryter efter ro och begär sin föda av Gud. Solen går upp och drar sig undan och lägger sig i sina hålor. Människan går ut i sina sysslor och arbetet kvällen kommer. Otala dina verk, och Herre. Med vishet har du gjort dem. Ja, jorden är full av vad du har skapat. Där är havet, det väldiga, vida med ett myllrande skara utan tal av djur, både stora och små. Där stävar skeppen fram, där är leviatan som du skapat till att tumla om i djupet. Alla sätt sitt hopp till dig. Du ska ge dem föda rätt tid. Du ger dem och du tar emot. Du öppnar din hand och det är mätta. Du döljer ditt ansikte och blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande. Det dör och blir åter i mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Ja, visst är det vacker poesi. Ett beskrivande lov. Ett lov till skaparen som gjort himmel och jord. Och psalmförfattaren beskriver ju en Gud som är aktiv i sin skapelse. Han är hela tiden där. Han har inte lämnat den åt sitt öde. Och Guds vishet lovas i den psalmen. Det är Guds ande som skapar livet, som förnyar livet, som föder på nytt. Allt i skapelsen talar om Guds vishet. Han börjar med att beskriva himmel och jord, fortsätter sig med djur och växter, sen kommer sol och måne, hav och havsdjur och sen kommer människan. Liksom i skapelseberättelsen Så är den uppbyggd, den här salmen. Människan är försörjd av Gud, helt beroende av Gud, som har gett henne och ger henne livet. Och sedan så kommer även här en avslutande lovsång till Gud. Må Herrens ära bestå för evigt. Må Herren glädjas över sina verk. När han ser jorden skälver och rör han vid bergen börjar ryka. Jag vill sjunga till Herrens ära så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Må min bön behaga Herren. Må jag få glädjas över honom. Må syndare försvinna från jorden. Det onda inte finnas till. Lova Herren min själ. Halleluja. Han är så glad i Gud över skapelsen, över det han ser och är i. Må synd och ondska försvinna från jorden. Det är till Gud han vill sjunga och ära. Det här sättet att lova Gud över skapelsen, den typen av sånger finns ju även idag. Och det är en av de mesta sjunger för en stund sedan här, O store Gud. Och den här psalmen avslutas med ett tilltal till psalmförfattarens egna själ. Han skriver inte så här, jag vill lova Herren, utan han skriver, lova Herren min själ. Han säger till sig själv, du ser allt detta, därför ska du lova. Han tilltalar sig själv, uppmuntrar sig själv att lova Gud. Och nog behöver vi då göra det. Det kan ju faktiskt glömmas bort. Vi behöver påminna oss själva om att vi ska lova Gud. För det kan vara lätt att glömma bort Gud i vardagen. Jag tänker ibland på det, jag är väl lika dålig på det som alla andra, men när man lägger ut vackra bilder, naturbilder på Facebook och Instagram, det är sällan någon skriver tack gode Gud för detta. Det hade varit vanligare för 50 år sedan, jag lovar. Man lägger bara ut bilden och så tänker att det tänker nog alla ändå, men så är det inte. Man kan skriva ut detta också. Att lova Gud gör någonting positivt med oss. Det skapar nytt liv i oss. Och det föder hopp och tro. Så ska vi avsluta den här lilla rundan med psalmer till psalm 23. Den mest kända psalmen utav alla i Saltaren. Vi läser den. En psalm av David. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens den mörkaste dal fruktar något ont. Ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fiendes åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Det här är ju en så kallad herdesalm, den främsta utav herdesalmarna. Herdar med får var ju oerhört vanliga i Israel och i hela Mellanöstern vid den här tiden. Och herden kom att stå som en förebild för omsorg och beskydd. För herden skulle se till att jorden fick bete och vatten, skydda den mot vilda djur och boskapstjuvar. På kungar ställde man kravet på den här tiden att de skulle vara herdar för sitt folk, både i Israel och i omgivande länder. Och Gud framställs i den här psalmen som den perfekte herden. Liksom herden tar hand om sina får, för dem till bete, förflyttar dem efter årstiderna till rätt marker, beskyddar dem, vattenkällor, så tar Gud hand om oss. Och David som har skrivit den här psalmen var ju själv herde som ung innan han blev kung. Och han skriver att som Herren är hans herde så ska ingenting fattas honom. När livskrafterna tar slut förnyar Gud dem. I den äldre översättningen, 1917 års översättning som många nog har citerat många gånger, så står det att han vederkvicker min själ. Men det är samma sak som att han ger mig ny kraft. Veder betyder åter och kvick betyder levande, det vill säga återlevande. Så när någon säger att någon är kvick så betyder det egentligen att den är levande. Han ger mig ny kraft. Det är ett språk som vi alla förstår. David skriver om den mörka dalen, en tillvaro utav farlighet och osäkerhet. I det mörkaste mörker finns också Gud likt en herde. Likt en fåraherde har Gud käpp och stav. Käppen var ju till för att försvara sig mot vilda djur som kunde anfalla jorden. Staven användes för att rädda får och lamm som kanske fastnat i snåre liknande. Och den här kroken kunde ju användas att lägga om halsen på fåren och leda dem rätt också när det blev lite fel på gången. Käppen var aldrig till för jorden, utan den var till för fienden. Gud är alltså herdarnas herde som räddar och leder, men också beskyddar mot faror. Och så avslutas den här salmen med att Gud dukar upp en måltid i fiendens åsyn. Inte för att skapa avundsjuka, utan psalmförfattaren vill säga, David vill säga att jag kan vara trygg. Jag kan äta min måltid i trygghet trots att jag känner mig ansatt och mina fiender ser mig. Och han beskriver hur Guds godhet och nåd ska följa honom och hans Herrens hus ska vara hans hem. Nu var det så att det var ingen som bodde i templet. Så det här bör vara en omskrivning för himlen. Därför evigt ska vara tillsammans med Gud. Det är inte konstigt att den här salmen har varit och är älskad av många människor. Därför att den ger ord för tryggheten i Gud. Även om livet här på jorden är tufft och hårt och kan kännas som en dödsskuggans dal, så finns Gud alltid där bland skuggorna. Han gömmer sig inte, han är nära. Så jag vill uppmuntra att återvända till Saltaren i bibelläsningen. Läser man en bibelläsningsplan så brukar alltid Saltaren finnas med ganska ofta. Jag vill också uppmuntra till att uttrycka sina känslor inför Gud. Både i glädje över skapelsen och livet, men också i sorg och ilska när det så behövs om man är i de livssituationerna. Hur livet har blivit, att tala ut med Gud. Han tål det, jag lovar. Han har hört mycket värre. Gud tål att vi berättar för honom hur det är. Då kommer han sen. Den här klagan kan förvändas i lovsång. Det som är så fantastiskt. Och detta med att uppmuntra dig själv med att lova Gud. Säga till sig själv, lova Gud min själ. Detta är ju så fantastiskt, vilken musik, vilken natur. Vilken upplevelse att vara med om. Uppmuntra dig själv att lova Gud. Och glöm aldrig att Gud är din herde. Han är på din sida. Han är på vår sida nu och genom hela evigheten. Amen. Tack himmelske Fader för din nåd emot oss. Tack för att känna glädje, Herre, över att du är så stor och mäktig. Tack för dessa psalmer som människor har skrivit, Herre, i olika livssituationer, Herre. Men tack för att de sjöng gemensamt. Även klagosalmen sjöngs, Herre. Människor kunde känna igen sig och förstå att det finns fler som har upplevt detta. Det är fler som har haft det tufft och svårt. Jag får känna att människor bryr sig i min situation. Och framförallt att du bryr dig om, Herre. Tack för att du är vår herde, Herre. Tack för att du är vår skapare. Tack att vi får lova dig med sång och musik, Herre. Upplyfta ditt namn, Herre. Tack Jesus att du är med oss, Herre. Tack att du välsignar oss nu när vi går in i att fira nattvard tillsammans, Herre.